här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam. Prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
Seriemördarpodden, Israel Keys, del 2. Det här är del 2 i en serie på 5 delar skriven av Jenny Ekstrand, uppläst av mig, Dan Hörning. För ljud och klippning står David Persson. Jag vill utföra en varning för det här avsnittet. Det innehåller väldigt explicita beskrivningar av våld, mord och våldtäkt. Är ni minsta känsliga? Lyssna inte. Ytterligare 2 år passerar. Det blir 2011. Israel och Kimberly bor tillsammans i Anchorage i Alaska. Det mesta flyter på. Relationen med Tammy börjar bli mer och mer avslappnad. Tammy har äntligen släppt Israel och gått vidare. Men Israel är frustrerad. Det kliar i hela hans kropp och han vet hur han ska få lindring. En sen kväll i april 2011 är Israel ute och cyklar. Han är på väg till en park i västra Anchorage. Det är mörkret som har dragit honom dit. Hans inre mörker. Parken är stängd. Klockan är 22 på kvällen. En bit bort ser han ett par som hånglar i en bil. Han bestämmer sig för att ta upp sin pistol som han har med sig. Och hota paret för att få dem att följa med honom ut i skogen. Han ska skjuta dem, bestämmer han sig för. Kanske kan han ha lite roligt med kvinnan först. Hon ser ut att vilja göra både det ena och det andra. Men Israels planer avbryts. En polisbil svänger in på parkeringen och paret blir tillsagda att de inte får parkera där på kvällen när parken är stängd. De får minsann ta och åka någon annanstans. Israel blir besviken men kommer på att han kan skjuta polismannen också. Att mörda 2 personer eller 3 är ingen större skillnad. Kanske skulle till och med kännas ännu bättre än att bara döda 2. Men då svänger ytterligare en patrullbil in på parkeringen. Israel bestämmer sig för att där går ändå hans gräns. Det är onödigt att göra det för komplicerat. Han ger upp och cyklar hem igen. Han känner att det där var alldeles för nära ögat. Hade han hunnit få in paret i skogen innan polisen kommit, kunde polisen kanske ha hört paret om de hade lyckats skrika. Israel bestämmer sig för att införskaffa en polisradio. Han behöver få bättre koll på var polisen befinner sig. 2 månader senare, den 2 juni, tar Israel ett flyg från Anchorage till Chicago. Några dagar tidigare har han ringt Tammy och frågat om hon kunde ha Sarah i ett par veckor medan han fortsätter att renovera huset i New York. Tammy blir förvånad, inte över att Israel ska renovera sitt hus, men för att han brukar vilja utnyttja varje sekund han har tillsammans med Sarah. Sarah hade nyss kommit för att bo hos Israel och Kimberly ett tag under lovet och det verkar märkligt att han nästan direkt skickar Sarah tillbaka till Tammy och med så kort varsel dessutom. Men som vanligt ställer Tammy upp. Fick hon välja skulle Sarah bo heltid hos henne. Men samtidigt mår Tammy inte riktigt bra. Hon skulle kanske behöva lite tid för sig själv. Hon har problem hon skulle behöva lösa på egen hand. Men nu är Sarah redan hemma igen. Under flygturen till Chicago kan Israel knappt sitta still. Hans blod pulserar och det pirrar i hela kroppen. Hans hunger har vuxit sig större på sistone. Och nu, när han är på väg, känner han sig ännu mer ivrig. Att Israel hittills har lyckats undvika upptäckt gör honom allt mer övertygad om att ateismen är den rätta vägen. Om Gud fanns, skulle han verkligen låta Israel fortsätta att begå fruktansvärda våldsdåd utan att ingripa? När han har hämtat ut sina väskor, hyr han en bil och åker precis som han sagt till sitt hus i New York. Vad han däremot inte har berättat för varken Kimberly eller Tammy är att han planerar att åka till ett ställe till. Efter New York kör Israel vidare till Vermont. Den 7 juni checkar han återigen in på The Handy Suites Hotel i Essex. Det är samma hotell som han bodde på när han 2 år tidigare var där. Han köper ett 3 dagars fiskekort och ger sig av för att fiska i Burlington, en dryg mil väster om Essex. Staden ligger mitt i Vermont och har drygt 21 000 invånare. Burlington är dubbelt så stort med 42 000 invånare. Israel vet att fisket är väldigt bra just där. Dessutom är Israels största idol född i Burlington ingen mindre än Ted Bundy. Israel identifierar sig med Ted Bundy på flera sätt. Bundys sätt att klara av att leva dubbelliv liknar Israels, tycker han. Ett ganska ordinärt privatliv kombinerat med ett mörkt liv som ingen vet om. När Israel har fiskat klart är det dags att hämta upp den orange plastdunken innehållande det mordkit som han har grävt ner 2 år tidigare. I dunken ligger bland annat en pistol, en ljuddämpare och silvertejp. Allt är intakt och i perfekt skick. Sent på kvällen den 7 juni 2011 står Israel Keys utanför Bill och Lorraine Couriers hus i ett villaområde i utkanten av Essex. Bill är 49 år gammal och Lorraine är 55. Hon arbetar som ansvarig för djurvårdarna som hanterar försöksdjuren på Vermonts universitet. Han arbetar med administration på en privat läkarklinik. Bill och Lorraine har varit gifta sedan 1985 och har ett lyckligt äktenskap. När paret träffades arbetade Bill sedan 10 år inom armén som han tagit värvning i direkt efter high school. Först arbetade han som militär brandman i 4 år och sen lika länge som radiooperatör. Båda tjänsterna innebar en hel del resande runt om i världen. Året efter att han hade träffat Lorraine sa han upp sig från det militära. Allt resande gjorde helt enkelt att de träffades alldeles för sällan. Det kändes som om han ständigt längtade efter henne. Dessutom var han på något sätt mätt på resandet. Han hade sett världen nu. Han ville slå sig ner någonstans och leva ett vanligt liv. Paret Courier kompletterar varandra. Lorraine är den sociala och utåtriktade och Bill är lite tillbakadragen och introvert. Lorraine är pratglad och Bill är en lyssnare. Och han älskar allra mest att lyssna på Lorraine. Fortfarande efter mer än 20 år tillsammans. Efter att ha bott i en liten lägenhet i en förort till Essex i många år fick de äntligen råd med ett rymligt hus med 3 sovrum och pool 2003. Israel Keys har valt ut Bill och Lorraine Courier på måfå. Det är inte just dem han är ute efter, men han har bestämt sig för att hans idealoffer är ett par. Han hungrar efter både smärta, våldtäkt och död. Och Bill och Lorraine uppfyller ett antal av kriterierna han har ställt upp. I princip alla kriterierna faktiskt. Israel har gått runt i villakvarteren i utkanten av Essex, nära motorvägen dagen innan och iakttagit de olika husen. Vilka hus är lämpliga? Vilka ligger på tillräckligt avstånd från grannarna? Vilka verkar enklast att ta sig in i och iväg ifrån? Ett kriterium man har, efter att han själv fått barn, är att paret inte ska ha barn. I alla fall inga barn som bor hemma. Israel tittar också efter hus som har en fläkt som sitter lågt på hus- eller garageväggen. Vissa fläktmodeller är enkla att helt enkelt skruva loss. Och då är det enkelt att ta sig in i huset. På kvällen ser han paret komma hem från sina arbeten. Lorraine kommer senare än Bill. Och när Bill ser Lorraine köra in på infarten kommer han ut och ger sin fru en varm kram i dörren. Israel ser hur Bill lägger armen om hennes axlar innan dörren stängs. Israel åker tillbaka till sitt hotell. Dagen efter, den 8 juni, unnar sig Israel en lång sovmorgon. Han älskar att sova på hotell och han älskar att fiska. Efter en god frukost samlar han ihop sin utrustning och ger sig iväg. Han får ingen fisk, men det gör ingenting. Det är ändå avkopplingen han mest är ute efter. Han känner att solen har bränt hans ansikte och armar lite. Han känner sig skönt avslappnad. Israel åker tillbaka till Bill och Lorraines hus. Återigen ser han dem komma hem från sina arbeten. Bill först och Lorraine sen. Han undrar vad de arbetar med. Han hade först tänkt att han skulle ta reda på det. Men när han tänker efter känner han att han faktiskt inte bryr sig alls. Det spelar ingen som helst roll för hans njutning. Efter en stund kommer Bill ut igen. Han har med sig olika redskap och sätter sig på knä framför en av de välskötta rabatterna och börjar rensa bort nästan osynligt ogräs. Han klipper gräsmattan. Han reser sig upp och stannar till. Plötsligt känner Israel hur Bill tittar rakt på honom. Det är som att tiden står still. Men sen är ögonblicket över och Bill vänder sig om och går in. Israel ser ett blått ljus från ett av fönstren. Han antar att Bill kanske har satt sig vid datorn. Israel börjar bli rastlös. Han känner även att han snart har befunnit sig för länge utanför paret Couriers hus. Kanske kommer någon granne och börjar undra snart. Han bestämmer sig för att åka iväg en stund. Kanske fiska lite till eller åka tillbaka till hotellet för att få i sig lite middag. Han väljer det sistnämnda. När han kör förbi parets hus ser han att Lorraine och Bill sitter i en trädgårdssoffa in till poolen. De ser ut att vara mitt inne i ett samtal. Lorraine röker en cigarett. Ett par till.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Timmar senare är Israel tillbaka. Han kommer till fots. Han har parkerat en bit bort från paret Couriers hus för att inte väcka misstankar och för att enklare kunna ta sig till sin bil efteråt. Han är klädd i jeans och t-shirt, helt i svart. När mörkret börjar falla drar Israel på sig sina handskar och knipsar av telefonledningen. Bill och Lorraine kommer inte att hinna ringa 911 när han kommit in. Han är alldeles för snabb för det. Däremot kan det hända att huset har ett automatiskt larm kopplat till telefonen och det kan gå igång om man bryter sig in. Israel smyger fram till garaget. Han smyger in på sidan av garaget och tar fram den utrustning han behöver för att skruva bort fläkten. Det går snabbt. Snart är han inne i huset. Mellan garaget och bostadsdelen finns en glasdörr. Den är låst. Israel krossar glaset så försiktigt han kan. Men ljudet av glaset som faller ner på golvet är ändå öronbedövande under ett par sekunder. Israel kliver försiktigt över glasskärvorna. Huset är tyst. Paret Courier verkar inte ha hört någonting. Israel misstänker att de ligger och sover. Han hade sett ett par lampor släckas en stund innan han gick in. En typisk sak man gör innan man går och lägger sig. Han smyger genom huset och granskar varje rum. Vardagsrummet ligger i anslutning till köket. Det finns en tvättstuga. Det finns en korridor med badrum och sen en öppen dörr till ett stort garderobsrum. Längst in, på andra sidan huset från garaget sett, hittar han sovrummet. Bill och Lorraine ser ut att sova djupt i det mörka rummet trots oväsentet Israel nyss ställde till med i köket. Han går fram till fotändan av sängen. Han njuter av ögonblicket. Han skulle kunna stå där så länge som helst, känner han. Tänka på vad som ska komma, hur deras blickar kommer att se ut när de vaknar. Det har hunnit bli en bit efter midnatt. Israel Keys harklar sig. Det är det enda som behövs, trots paret Couriers till synes djupa sömn. Lorraines ögon vidgas när hon vaknar och ser en lång, svartklädd man stå vid fotändan av sängen. Israel har en pannlampa och pekar en pistol rakt mot henne. Han säger ingenting, utan väntar på att Bill ska öppna ögonen. Lorraine tar Bills hand. Då vaknar han och vänder sig mot Lorraine för att se vad hon vill. Hennes skräckslagna blick får honom att vrida på huvudet. Bill sätter sig instinktivt upp som för att skydda Lorraine. Israel tar fram buntband ur fickan och bakbinder dem. Han berättar att han tänker råna dem och frågar ut om alla detaljer han behöver veta. Har de någon vapen i huset? Har de något kassaskåp? Var ligger deras betalkort? Lorraine ger honom alla svar. Hon vågar inte annat. Snart har Israel fått deras kort, mobiltelefoner och den pistol som Lorraine har i nattduksbordet för just såna här situationer. När de går igenom korridoren trycker han ljuddämparen mot Lorraines rygg så att de ska förstå att han menar allvar. Israel beordrar dem att genom nycklarna till garagedörren. Lorraine säger lågt att garagedörren är olåst. Israel förbannar sig själv för att han inte kände på garagedörren innan han gjorde sig besväret att skruva loss fläkten. Han hade ju sett paret Courier låsa ytterdörren varje gång de gick hemifrån. Han hade bara förutsatt att de även låste garagedörren. Han tvingade paret att gå till deras egen bil och krypa in i baksätet. Själv sätter sig Israel i förarsätet. När han var fiskade dagen innan letade han reda på en sommarstuga som verkade tillbommad över vintern. Dit kör han. Och väl framme beordrar han Bill att gå in i huset och ner i källaren. Lorraine får stanna i bilen. Han tvingar Bill att sätta sig på en stol innan han tejpar fast honom till armar och ben i stolen med hjälp av silvertejp. När Israel kommer ut igen ser han att Lorraine har tagit sig ut ur bilen. Nu springer hon iväg i vild panik. Hon är på väg mot den stora vägen som ligger bara några hundra meter därifrån. Men Israel hinner enkelt i kapperna och tacklar ner henne på marken. Han är arg, men samtidigt är han upphetsad. Det kommer bli skönt att få lära henne en läxa, tänker han. Han tvingar henne tillbaka, in i huset och in i sovrummet. Nerifrån källaren hör Lorraine Bill försöka skrika med sin övertejpade mun. Israel binder fast Lorraines ben och armar vid sängstolparna. På något sätt har Bill lyckats få bort tejpen från munnen. Han skriker i desperation efter Lorraine. Var är min fru? Var är min fru? Lorraine vågar inte svara. Hon är skräckslagen för vad som kommer hända nu. Och hon vill inte göra Bill mer rädd än vad han redan är. Hon känner att hon är på väg att sjunka in i sig själv. Hennes hjärna försöker fly, medan kroppen är kvar, bunden med benen brett isär. Israel lämnar Lorraine och går ner i källaren för att tejpa Bills mun lite bättre. När han kommer ner i den iskalla källaren ser han att Bill har lyckats ta sig halvt fri. Israel känner hur raseriet sköljer över honom. Han är på väg att tappa kontrollen. Han måste behålla fokus. Han har en plan, men han hatar när planen spricker. Men Israel Keys kan inte hålla emot längre. Han tar upp spaden han ställt mot väggen dagen innan och slår Bill i huvudet gång på gång. Med all sin kraft slår han Bill i bröstkorgen och på benen. Det rinner blod ur Bills ena öra och ur munnen. Med en sista ryckning dör Bill Courier. Men Israels vrede är inte över. Han tar upp sin pistol som han har nedstoppad i byxlinjen. I vredesmod skjuter Israel kula efter kula in i Bills döda kropp. Till sist lugnar Israel ner sig. Han tar ett djupt andetag och torkar av sina nedstänkta händer på kläderna. Uppe i sovrummet ligger Lorraine fastspänd och hör allt som händer i källaren. Hon hör sin mans mördares fotsteg närma sig. Israel kliver in i rummet och möter hennes skräckslagna blick. Hon ser hans blodfläckade händer. Hon förstår precis vad som har hänt. Lugnt går Israel fram till Lorraine och tar upp en kniv. Han skär upp hennes byxor och våldtar henne brutalt. Hon är helt tyst. Han vill att hon ska skrika. Han vill se ångesten i hennes blick. Han böjer sig fram och lägger händerna runt hennes hals. Hon försöker vrida sig bort, men han är starkare. Israel trycker tills Lorraine är medvetslös. Han släpper snabbt greppet och slår henne lite på kinderna. Han vill ju inte att hon ska dö så här tidigt. Han vill ju plåga henne mer. Israel våldtar henne igen. Hon vaknar och börjar äntligen skrika till Israels stora glädje. När våldtäkten är över skär han loss repet från Lorraines armar och ben. Hennes ben skakar när han drar upp henne ur sängen. Hon kan knappt gå. Israel säger åt henne att gå med honom ner i källaren. Det finns någonting han vill visa henne där nere. Hon följer apatiskt med. Den stora reaktionen uteblir. Till Israels besvikelse reagerar Lorraine knappt när hon ser Bills sönderslagna kropp. Hon är så traumatiserad att hon redan har gett upp helt. När Israel beordrar henne att sätta sig på stolen bredvid Bills sätter hon sig ner utan protest. Hon försöker att inte göra motstånd när Israel ställer sig bakom henne och lägger ett rep runt hennes hals. Hon vill bara att allt det här, allt det fruktansvärda, ska vara över. Men när han stryper henne börjar hennes kropp automatiskt kämpa emot. Israel måste ta i ordentligt. Det tar flera minuter innan Lorraines kropp är helt stilla. Han går runt stolen och tittar in i hennes oseende blick. Han är nöjd, men ändå är han lite besviken att det redan är över. Efter att ha lagt Bills och Lorraines lik i ett hörn av källaren och dolt dem i skräp tar Israel paret Couriers bil och kör till den parkeringsplats där han tidigare har ställt sin egen bil. Han kastar Lorraines pistol i en vattenreservoir tillsammans med pistolen han använt när han sköt Bill Courier. Och sen åker han till hotellet och duschar. Sen äter han en god frukost innan det är dags att åka till flygplatsen. Tillfredsställd lutar sig Israel Keys bakåt. Han längtar hem, men ändå känner han fortfarande kliandet långt in i kroppen. Det försvinner aldrig helt. Efter varje mord är det som att han vill ha mer och mer. Även här har Israel likhet med Ted Bundy, som också sa samma sak när han blev förhörd av polis och intervjuad av media efter att han hade åkt fast. Bundy sa att det var som en demon inom honom. En demon som aldrig blev helt nöjd. Och för varje mord ville demonen ha tillfredsställelse oftare och oftare. Dennis Rader, BTK, sa samma sak. Han sa att det var som att han var två personer. Den ena delen av honom styrdes av en demon som aldrig blev helt nöjd. Ett mord fick demonen att lugna sig ett tag, men det var ändå ett pockande som alltid fanns där. Klockan 10.00 den 8 juni 2011 knackar polismannen Morgan Lawton på sin chefsdörr på Essex polisstation. Stationschefen blir först förvånad. Som chef över de patrullerande poliserna, som de själva kallar för första linjen, blir han inte uppdaterad om alla fall som rings in. Det är alldeles för många fall, och många av dem är rutinfall som blir lösta snabbt. Men en del fall sticker ut. Det han får höra nu kvalar verkligen in som ett fall som sticker ut. Lawton har någon halvtimme tidigare fått in en anmälan om ett saknat gift par. Även i de här trakterna, de gemytliga och mysiga Vermontbergen, är det inte särskilt ovanligt. Folk kör vilse när de åker skidor och övernattar på ett annat hotell än det var tänkt. Någon blir insnöad och kan inte höra av sig. En lavin går och klipper strömmen för hushåll som inte kan kontakta omvärlden på flera dagar. I de allra flesta fall finns det en naturlig förklaring när en person verkar ha försvunnit i Vermont. Det finns också de som faktiskt försvinner frivilligt. Men det här känns inte alls som ett naturligt försvinnande. Personen som har ringt in för att anmäla försvinnandet heter Diane Smith. Hon saknar sin bror och sin svägerska Bill och Lorraine Currier. Varken Lorraine eller Bill har dykt upp på jobbet den morgonen. Något som enligt Diane är helt okej.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Karakteristiskt för dem. Båda är ansvarsfulla människor. Om de planerar att vara borta eller om de är sjuka hör de alltid av sig. Dan Smith arbetade tillsammans med Bill Currier vid Fletcher Allen Healthcare i Burlington. När hon märkte att han inte var på jobbet när hon kom in på morgonen försökte hon nå honom hemma och sen på mobilen. När hon inte fick något svar ringde hon sin svägerska Lorraine som inte heller svarade. Då ringde Diane, Lorraines arbetsgivare, labbet på Vermonts universitet, men där hade Lorraine inte kommit in för dagen heller. Efter att ha åkt till Bill och Lorraines hus och ingen svarade när hon knackade på ringde Diane polisen. Lawton och ett par kollegor åker ut till parets couriers hus i Essex. De går runt till grannarna och frågar när de såg paret Currier senast. De personer som är hemma berättar att de sett paret vid flera tillfällen kvällen innan, både i trädgården och vid poolen. De beskriver Bill och Lorraine som ett lugnt och trevligt par, nästan de perfekta grannarna. Låt dem gå tillbaka till Curriers välskötta enplansvilla. Huset är på inga sätt överdådigt, tvärtom är det ganska blygsamt med vitmålad träpanel och mörkbetsade fönsterkarmar. Till en början ser han ingenting avvikande. Allting verkar vara i sin ordning. Både dörren på framsidan och glasdörren ut till altanen på baksidan är låsta. Gardinerna är fördragna i alla fönster. En av poliserna går fram till garaget som är sammanbyggt med huset. När hon ställer sig på tå och tittar in i ett fönster på garagets långsida ser hon att glaset i dörren som leder från garaget in till huset ser ut att vara krossat. Det ser ut som att någon har brutit sig in i huset via garaget. Dörren från garaget går rakt in i köket och på köksgolvet ligger krossat glas från dörren. Skador finns på karmen runt glasdörren, vilket indikerar att kidnapparen först försökt att bryta upp dörren innan han bestämt sig för att slå in glaset och låsa upp dörren från insidan. En rostig kofot som hänger på garageväggen bär spår från dörren. Det är sannolikt den som används för att försöka bryta upp dörren. En skarpsynt polis tycker sig se att fläkten på garagets bortsida sitter löst. När de undersöker den ser de att den är urskruvad och sen bara provisoriskt intryckt igen. Det är troligtvis här som förövaren har tagits in. Men det är också nästan det enda tecknet på att någonting har hänt i Couriers hem. När polisen går in i huset hittar de inga tecken på strid eller tumult. Men det syns att paret har lämnat sitt hus i hast, frivilligt eller ofrivilligt. Det står odiskat porslin i diskhon. Bills diabetesmedicin är upphälld i glas redo att intas. Lorraines glasögon och linser ligger också i köket. Lorraine och Bill äger en mörkgrön bil av märket Saturn. Den står varken parkerad i garaget eller utanför på uppfarten. Troligen har förövaren fört iväg paret med bilen. Bills plånbok ligger kvar i hallen. De hittar inte Lorraines handväska någonstans. Lorraine har licens för en pistol, en Ruger 38. Den saknas. Inga mobiltelefoner finns heller i huset. Lorraine hade skaffat pistolen som skydd mot just inbrott och överfall efter att ha lyssnat på de högerpolitiker som hade propagerat för att minska brottsligheten genom att låta privatpersoner och skolor inneha vapen. Lorraine och Bill är hängivna djurägare. De är särskilt förtjusta i exotiska fåglar. Det mest uppseendeväckande tecknet på att någonting inte alls är som det ska är att burarna som står i sovrummet fortfarande är täckta med de dukar som läggs över burarna när fåglarna ska sova. De borde ha tagits bort tidigt på morgonen när solen gick upp. Grannarna berättar att Lorraine och Bill aldrig frivilligt skulle åka ifrån sina fåglar utan att avtäcka burarna. Grannarna berättar om paret Courier i väldigt positiva termer. De berättar om hur paret Courier har tagit emot grannskapets barn och låter dem bada i husets pool under varma dagar. Om någon av grannarna skulle resa bort brukar Bill erbjuda sig att klippa gräsmattan åt dem medan de är bortresta. Lorraine och Bill gör inte särskilt mycket väsen av sig i övrigt. De verkar vara ett lugnt och stillsamt par som tillbringar större delen av sin fritid hemma. Grannarna är övertygade att det här inte handlar om någonting som har hänt mellan paret. Det måste vara någon utomstående som har gjort detta. De kan inte heller tänka sig att varken Bill eller Lorraine har någonting i sitt nuvarande liv eller i sitt förflutna liv som skulle få någon att vilja kidnappa dem. Ryktet börjar sprida sig. Det omtyckta paret Lorraine och Bill Courier är försvunna och polisen har inte ett enda spår. Polisen fortsätter att gå från dörr till dörr för att höra om någon i det tidigare så trygga villaområdet har sett eller hört någonting under kvällen innan eller under natten. En granne, två hus från paret Courier, berättar att hennes golden retriever har betett sig märkligt kvällen innan runt klockan 7. Den hade skällt och gått till dörren som om den ville gå ut, men de hade precis varit på hundpromenad. Grannen tittade ut genom fönstret för att se om de var på väg att få oväntat besök eller om någon gick förbi på gatan. Men vad hon kunde se var det lugnt och folktomt utanför. När hennes hund hade skällt en längre stund började flera hundar runt omkring skälla. Antingen hade de också sett eller hört någonting, eller så hade de ryckts med av den första hundens skall. Polisen tog det här tipset på allvar. De visste baserat på sina polishundar hur känsliga hundars sinnen är. De kan lätt upptäcka ljud och rörelser som människor inte märker. En annan granne hade promenerat förbi paret Couriers hus klockan 1 på natten. Och då hade allt varit lugnt. Polisen åker tillbaka till polisstationen Essex och skriver sina rapporter. Det är dags att lämna över fallet från första linjen till en ansvarig utredare. Låt dem prata igen med polischefen och ge honom en ny genomgång av fallet. När mötet är klart är det bestämt att utredningsledaren för fallet behöver vara den som har mest erfarenhet i distriktet. Polischefen ger uppdraget till George Murty. Murty är ansvarig för avdelningen för grova brott och försvinnanden och normalt sett brukar han inte ta sig an egna fall. Men polischefen anser att i det här fallet behöver de den bästa, mest erfarna polisutredaren de har tillgång till. George Murty föddes år 1957 i Burlington, 11 år efter Ted Bundy föddes där. George var ett klippt barn, men det avspeglades inte riktigt i hans betyg. Det var så mycket annat som lockade Georges intresse. Det som lockade George allra mest var musiken. Hans föräldrar och syskon var musikaliska, och George, som av sina vänner kallades för Murty, var inget undantag. Efter att ha provat sig igenom en hel orkester och instrument fastnade Murty för gitarren. Han började spela ett band när han blev tonåring och ägna sin fritid åt att repa i sin bästa kompis familjs garage. Ytterligare ett par år senare blev han erbjuden att testa att röka marijuana. Han tyckte att det passade utmärkt ihop med hans liv som blivande rockmusiker. Han gillade både känslan drogen gav honom och den image han fick på köpet. 1972 hade Murty precis fyllt 15 år. Snart skulle high school vara över, och även om han skulle klara gränsen för godkänt i alla ämnen var det med nöd och näppe. En dag stötte George på en flicka på stan. Hon hade tappat någonting på marken. Han plockade upp det och de började prata. Plötsligt var de handlöst förälskade. Flickan hette Linda. Hon var också 15. Linda charmades av Murtys humor, självdistans och ödmjukhet. Men hon tyckte sämre om hans bristande engagemang i skolan och hans drogmissbruk. Från en dag till en annan slutade Murty att röka marijuana och tog tag i sin skolgång. Han kunde inte tro vilken tur han hade haft när Linda gick med på att dejta honom. Två år senare, på julafton 1974, när hon var 17 och hade dejtat i två år, friade Murty till Linda. Hon svarade glatt ja. Den 8 mars 1975, på Lindas 18-årsdag, gifte de sig i en liten landsortskyrka i Vermont. Murty började plugga musik efter high school. Det var ju det han alltid hade varit menad att göra, tyckte han. Men i början av 1980 drabbades Murty en helt vanlig vardag av uppenbarelsen att det faktiskt var Gud som var vägen till lycka. Över en natt blev Murty en på nytt född kristen och bestämde sig för att byta inriktning på hela sitt liv. Det var ju inte musiker han skulle bli, det var präst. Men för att inte slösa bort sin musikaliska talang gick han med en av kyrkans gospelgrupper där han sjöng och spelade. Gruppen spelade på gudstjänster men åkte också runt till delstatens olika fängelser och spelade. Men 1983, när George Murty nästan var färdigutbildad pastor, var han en sen kväll ute och körde med sin fru Linda. Hon var höggravid med deras andra barn och hade svårt att sova på nätterna. Hur hon än låg gjorde ont eller var obekvämt. Murty bad sin svärmor sova över hemma hos dem och hålla ett öra öppet om deras äldsta barn skulle vakna. Och sen satte sig han och Linda i bilen och körde långsamt runt och pratade. Eller satt bara tysta tillsammans. Det viktiga var att Linda fick avlastning för ryggen. Och enligt henne fanns det ingen bättre ställning än att sitta i passagerarsätet på deras bil. Och Murty hade verkligen ingenting emot att köra runt med Linda, tvärtom. Med lite barn i huset redan var det som de aldrig fick lugn och ro att prata hela meningar till varandra. Men i bilen kunde de det. En sen kväll, när det började närma sig midnatt, kör de förbi en mörk parkeringsplats där de såg en polisbil stå parkerad. Inuti såg Murty en ensam polis sitta och studera någonting som såg ut som en karta. Svagt kunde Murty höra polisradion. Och i samma klara ljus som han hade sett sin nya karriär som präst för några år sedan förstod han nu att det var dags för honom att gå vidare. Han skulle hjälpa människorna. Men han hade ju missuppfattat sitt kall. Det var inte som präst han skulle hjälpa människorna, utan som polis.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag var nu fullständigt övertygad om att han skulle bli polis. Helt plötsligt såg han den röda tråden i sitt liv. Hans strävan hade alltid varit att göra gott. Först genom sin musik, sen via sin kristna tro och nu som polis. Han har alltid trott på det goda i människan och han ville bidra till att göra världen bättre. Han visste att det lät pretentiöst, men han ville kämpa vid Herrens sida för att göra världen bättre. Murty ansökte om en plats på polisakademin och blev antagen direkt. Efter utbildningen fick han den tjänst som hade varit hans första ansvar i sin hemort Essex. Murty blev snabbt en bra polis och en omtyckt medarbetare. Inom några år hade han befordrats till utredare. Och ytterligare några år senare var han chef över stationens utredare av grova brott. Och nu har ett av de mest ovanliga fall han stött på under hela sin karriär landat på hans bord. George Murty läser snabbt igenom polisrapporterna och sammankallar ett team av utredare. Efter att ha satt samman en handlingsplan och gett samtliga poliser och utredare deras uppgifter går Murty ut till sin civila polisbil och beger sig till paret Couriers hus. Tankarna snurrar i hans huvud. Det var omöjligt att få grepp om det här fallet. Visst, han hade utrett många försvinnanden tidigare. Men oftast handlar det om rebelliska tonåringar som har rymt hemifrån. Det här var någonting helt annat. Utanför Bill och Lorraines hus har lokala reportrar redan börjat samlas. Murty inser att det är bättre att ta itu med pressen direkt och ställer därför upp framför kamerorna. Han är ärlig och berättar vilket märkligt fall det verkar vara och att polisen behandlar huset som en brottsplats. Murty går fram till rättsteknikern som är ansvarig för genomsökningen av huset. Efter att ha försäkrat sig om att allt som behöver göras faktiskt görs och etablerat en tidsplan sätter han sig i bilen och åker tillbaka till stationen. Han kontaktar Vermont-polisen för att få förstärkning. Det här fallet är för stort för att ensamt hanteras av Essex-polisen. Grannarna frågas ut igen, mer grundligt den här gången. Både för att höra om de har sett eller hört något, men också för att avgöra om någon av grannarna verkar misstänkt. Men det ger ingenting alls. Timmarna går. Det blir den 10 juni. 2 dygn har gått sedan paret Courier försvann. Murty blir uppringd av en före detta poliskollega som nu slutat i kåren. Kollegan berättar att han har sett en bil som kan ha varit Couriers Saturn. Den före detta polismannen hade nästan krockat med bilen som kördes av en man när han svängde in på en parkeringsplats vid ett köpcenter i utkanten av Essex. Mannen i den mörkgröna Saturnen hade backat ut alldeles för snabbt ur sin parkeringsficka. Det hade varit vid lunchtid den 9 juni, dagen efter försvinnandet. Vittnet hade inte tänkt på saken mer än att han hade blivit irriterad över att behöva ställa sig på bromsen så hårt han kunde. Men när media hade börjat rapportera om fallet förstod han att det kan ha varit Couriers bil han hade sett. Han fick då se ett foto av Bill Courier och då kunde han konstatera att det inte var Bill som körde bilen. Vittnet hade sett föraren av bilen i profil och snett framifrån. En fantombild upprättas. Murty ser till att bilden snabbt kommer ut i media och som vanligt börjar tipsen ramla in. Alla tips utreds, men var och ett visar sig leda till en återvändsgränd. Murty känner frustrationen hos sina polismän. De har verkligen inte tiden på sin sida. Vi kommer lägga upp den här fantombilden på Seriemördarpoddens Facebook. Den är inte särskilt lik Israel Keys. En annan grupp utreder granskar hundratals timmar film från de olika övervakningskameror som sitter uppsatta i närheten av Couriers hem. Det finns 25 olika affärer med övervakningskameror i närheten av huset. Alla Lorraine och Bills släktingar, vänner och arbetskamrater förhörs. Området och terrängen runt huset genomsöks. Efterhand utökas området i cirklar. Och snart är totalt 95 kvadratkilometer genomsökta utan att polisen har hittat ett enda spår. Dagen därpå, den 11 juni, strax efter klockan 1 på eftermiddagen, hittas Couriers bil. Murty sitter vid sitt skrivbord och kastar i sig en snabb lunch som hans fru Linda har kommit förbi med. Han arbetar med det här fallet nästan dygnet runt nu i 3 dagar och han är tacksam för att hon alltid är så förstående. När han får samtalet om den hittade bilen reser han sig upp så snabbt att han nästan välter sin skrivbordsstol. Bilen står övergiven in till en container vår parkeringsplats, bara 5 minuters bilväg från kuriers hus. Vid genomsökningen av bilen lägger poliserna märke till att förarsätet är skjutet bakåt så långt det går, vilket indikerar att föraren troligen är en bra bit längre än genomsnittet. Passagerarsätet däremot är istället framskjutet så långt det går. Både bilen och containern tas till det polisgarage som används när större föremål, som till exempel fordon inblandade i brott, ska genomsökas. Nu hämtas också in film från övervakningskamerorna runt parkeringsplatsen. I bilen hittas en bit krossat glas på golvet på passagerarsidan. Glaset matchar glaset från dörren mellan garaget och köket i kuriers hus. Det bekräftar att bilen med all sannolikhet stått i garaget när paret blev bortförda och inte på uppfarten. Troligen hade bilfönstren varit nervevade och glas flugit in i bilen när förövaren krossade rutan. Varken Lorraines eller Bills bankkort har använts sedan kidnappningen och inte heller deras mobiltelefoner. En övervakningsfilm från ett närköp som ligger på en tvärgata till kuriers hus visar att Lorraine hade gått in där strax för 4 på eftermiddagen den 8 juni och köpt ett par 12-pack med öl. Kuriers är stamkunder eftersom det är deras närmaste affär. Invånarna i Essex oroar sig för att gärningsmannen är på fri fot. De är rädda för att de ska råka ut för samma öde som paret Courier. Det här bortförandet verkar så slumpmässigt. Ingen hittar någon anledning att kidnappa Lorraine och Bill. Det verkar inte heller vara tal om utpressning. Inget brev eller samtal har kommit in till polisen. Den 15 juni kör Israel Keys tillbaka till Chicago i sin hyrbil och tar sig en flyg till Kalifornien. Han unnar sig en natt på ett lite lyxigare hotell i San Francisco innan han flyger vidare hem till Anchorage. 2 dagar senare hålls en presskonferens i Essex där Couriers släktingar vädjar till kidnapparna och låter dem veta var Lorraine och Bill är. Polisen gör en utfästelse och lovar att tips som leder till att Lorraine och Bill hittas vid liv kommer att belönas med $10,000. Men veckorna går och blir till månader. Fallet börjar kallna. Murty är inte längre bara rädd att paret Courier är döda. Nu börjar han oroa sig för att deras kroppar inte ens kommer att hittas. Och där slutar del 2 av Israel Keys. Jag tänkte passa på att säga ett par saker om källorna vi har använt för den här serien. För fallet Israel Keys är väldigt komplicerat. Det kommer vi prata mer om senare. När vi gör research använder vi oss av allt från böcker, dokumentärer, YouTube-klipp, poddar till domstolsprotokoll. I mordfall är det ju omöjligt att veta särskilt mycket om vad offret har upplevt under mordet. Vi vet egentligen inte vad personen har tänkt, känt eller hur han eller hon har reagerat på olika saker. Men i den här serien har vi ändå med en del sådana beskrivningar. I de fallen har vi utgått ifrån vad Israel Keys faktiskt har berättat. Men mer om det i senare delar. Seriemördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in och likea där. Ni kan prata om fallen med mig och manusförfattarna. En vanlig fråga jag fått på Facebook på senaste tiden är: när kommer del 2 av Israel Keys? Och då inser jag att jag måste förtydliga hur ofta Seriemördarpodden kommer ut. Ända sedan tidigt 2018 kommer Seriemördarpodden ut 40 tisdagar om året. Det vill säga alla tisdagar utom den sista tisdagen i månaden. Då kommer det istället avsnitt av Seriemördarpodden Premium. Förra veckan var det Charlene och Gerald Gallego del 2, ett seriemördarpar från Sacramento. Det kommer också ut 2 avsnitt till av Seriemördarpodden Premium varje månad. Så det finns 3 avsnitt av Seriemördarpodden Premium och 3 eller 4 gratisavsnitt varje månad. Det är det nuvarande förhållandet mellan Seriemördarpodden och Seriemördarpodden Premium som jag då har kört i över ett år nu. Men den här gratisfeeden, den finansieras huvudsakligen av era bidrag på Patreon. Och den är ganska svårfinansierad. Patreon har vikt lite nu och då är tanken att det ska kompenseras av annonsförsäljning. Men ni vet ju hur mycket annonser ni har hört nu under 2019. Och det är möjligt att jag går ner till varannan vecka för Seriemördarpodden i framtiden. Men ingenting är bestämt. Just nu fortsätter gratisfeeden av Seriemördarpodden att komma ut 40 tisdagar om året. Alla tisdagar utom den sista tisdagen i månaden. Jag finns på Twitter och på Instagram. Jag heter Dan Hörning, så jag är ganska lätt att hitta där. På Instagram och Twitter kan ni följa alla mina poddar. Jag har samlat 9 poddar. En av dem är Massmördarpodden. Den hittar ni på podme.com. Den är precis som den här podden, men den handlar om massmördare, det vill säga folk som har mördat 4 eller fler personer vid ett tillfälle. Den kostar 19 kronor i månaden att lyssna på. Den första månaden är gratis och den finns alltså på podme.com. Tack till Jenny Ekstrand för manuset om Israel Keys. Tack till David Persson för ljudsättningen. Tack till Trippnaha för musiken. Och tack till dig för att du lyssnar på Seriemördarpodden.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.